En podcast från Aftonbladet.
Jag kämpar på.
Ja, vi börjar det här avsnittet med skratt. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd, säger vi här på söndagskvisten när vi spelar in. Första gången vi testar göra det. Vi har ju fått en rocky start, kan man väl säga. Minst sagt, Pontus Wernbloom, du sitter i en bil, är det va?
Ja. Ja, jag sitter i en bil på en väldigt suspekt parkering. Jag hade inte ställt mig här till vardag, ska jag säga, men nu står jag här på kvällen och titta mig omkring. Jag har strömavbrott hemma. Ja, det är ju hela området egentligen. Och jag vet inte hur länge jag grejer ett strömavbrott. Alltså fram tills dess att telefonen dör och sådär. Sen kanske det dröjer en halvtimme innan jag lägger ett par stenar i jeansen och går rakt ut i sjön, tror jag. Alltså jag förstår inte hur jag ska överleva det här. Och det här fortsätter.
Ja, Pontus Wernbloom utan ström. Frida Fagerlund, hur är det med strömtillförseln i London?
Jag tänkte säga, när Pontus berättade att han hade strömavbrott, så tänkte jag tror inte jag upplevt ett strömavbrott sedan 90-talet typ. Så jag har liksom inte, nej, det är ingenting som förekommer här. Det är lugnt på den fronten.
Du gjorde rätt som drog landet, Frida, kan jag säga.
Är det så? Ja. Så illa alltså. Ja, ja. Ni får börja hårda så här burkar och sånt och toalettpapper så att ni är redo.
Ja, det är fan bud på det. Alltså, jag har aldrig känt mig så här maktlös och liten som under det här strömavbrottet.
Jösses.
Vi ska gå rakt på sak här nu här den här kvällen. För jag har förstått också som att det kan ta slut när som helst för Frida där borta. Tog du en sömntablett istället för, eller hur var det?
Ja, men ni vet så här, när man åker till USA så köper man på sig en massa piller. Som man inte... Ja, men ni vet, man går en runda in på apoteket. Och så skulle jag ta en huvudvärkstablett, vilket jag inte gör speciellt ofta, ska jag inflika. Och sen x antal minuter senare så insåg jag att det jag hade tagit var en sömntablett. Jag hoppas att sömntablett, jag har inte testat de här innan.
Vi kanske inte ska skoja om det, men jag kan ju se när Frida öppnar sitt skåp där de här gula amerikanska burkarna, du vet.
jag brukar inte vanligtvis vara en sån person som tar värktabletter, men ja, du vet, det är andra också som har sagt åt en att ja, men det är starka grejer i USA, så passa på. Så det var ju det man gjorde ju.
Ja, så Frida Fagerlund har misstag tagit en sömntablett när hon tänkte ta en huvudvärkstablett. Jag gissar på att du tog huvudvärkstabletten för att du får sån huvudbry över vem som är första straffskytt i Liverpool. Jag tycker vi går in där nu direkt. Vi går in på det som hände på St. James' Park. Newcastle mot Liverpool 2-2. Efter att Liverpool då kvitterat i sista minuten på en straff. Många tänkte ju där, även om vi har sett Dominic Szoboszlai slå straffar förut, att ska inte 1,5 miljarders mannen Alexander Isak i hans andra säsong kliva upp här nu och visa vägen och sätta på något sätt standarden för den säsongen som kommer. Men han var ju inte ens nära att försöka ta den här straffen. Frida, är du förvånad eller gör jag en hörna av en fjäder där?
Nej, jag är inte jätteförvånad faktiskt. Jag kan förstå varför Szoboszlai väljer att gå fram och lägga den. För att, ja, hade jag varit Isak och varit så utbuad, ja, men det började ju redan när de anlände till Newcastle. Jag vet inte, Szoboszlai är en bra straffskytt. Det såg vi inte minst när han drog till bollen som man dundrade in den.
Otrolig straff.
Så att, nej, jag var inte jätteförvånad, kan jag inte påstå, för att ni såg ju direkt också hur Botman och Chow, alltså direkt när det vankade straff så var de framme hos Isak och skulle sätta grillor i huvudet. Så att jag tycker nog att det var rätt beslut ändå, även om Isak såklart inte gjorde något större avtryck i matchen tyvärr.
Men tror du han är första straffskytt egentligen då?
Ja, det är ju svårt att veta, så han borde ju vara det, för att han är ju en bra straffskytt dessutom. Men, ja... Det kan väl ha varit så att just den här matchen var lite speciell då, sett till att det var Newcastle. Jag vet faktiskt inte hur det fokuserade eller hur det resonerades. Det kan ju till och med ha varit så att det var någonting som de bestämde på förhand. Jag vet faktiskt inte om det har sagts någonting om det efter matchen.
Nej, Pontus, vad kände du kring den dramatiken? Vi ska gå in på hela matchen som helhet såklart också, men...
Nej, men just den situationen tror jag som man brukar ju prata om. Det är ju bara Axén som säger att han inte valde straffskyttar, men det är ju väldigt tydligt inför en match vem det är som ska skjuta. Så att det tror jag var förutbestämt. Sen om han är första straffskytt, det tror jag ändå inte med tanke på. Då tänker jag att han har klivit fram här ändå för att tysta dem. Jag menar, det självförtroendet och egot har han ju ändå, att han nog gärna hade velat tysta den där publiken. Det tror jag absolut. Så jag tror bara det är så tråkigt och så enkelt att Szoboszlai är första straffskytt, och med facit i hand så var ju det rätt bra. För, som ni säger, den drog han ju dit. Om man säger så. Satan vad gött den satt där. Det var inga ben i den. Så att, nej, jag tror att Szoboszlai är första straffskytt, och är han inte det, då kan man ju ifrågasätta lite karaktär på Isak ändå, kan jag ju faktiskt tycka. Och jag har aldrig fått den känslan av att han är någon som ryggar ansvar eller inte är modig eller sådär. Så jag tror verkligen inte att han var tänkt att skjuta straff här.
Vi kan ju komma överens om att det var straff i alla fall. Det var ju Louis
hamnade
helt snett mot Victor Munoz där och orsakade den.
Men det var ju väldigt synd också, om Hall ska tilläggas, för att han gjorde ju en väldigt bra match fram tills dess. Men det var väl lite trötthet också, kan jag tänka mig, som smög in där när Newcastle bara skulle försvara sig i sista minuterna.
Det är ju också ett ifrågasatt Newcastle som gör den här bra matchen. Om vi går till då liksom den här tillställningen som helhet, Newcastle som har ledningen både en och två gånger, andra gången snabbt när de lyckas hitta ett 2-1 mål därefter, Cody Gakpo sättet. Frida, känns 2-2 rättvist sett över hela matchen, tycker du?
Kanske. Det gick ju i perioder. Jag tyckte väl att man fick en del svar ändå i den här matchen. Alltså dels då på att Newcastle nog kommer vara bättre än vad vi trodde. De har ju tappat väldigt många spelare under sommaren, de har tappat Eddie Howe. Men å andra sidan så är det kanske precis vad de behöver också, för att de kommer ju fortfarande spela den här väldigt, ja men, raka och direkta spelstilen. Alltså de är ju väldigt kända för sitt pressspel, det var de under Eddie Howe också. Men jag tror nog att de behövde en ny röst i omklädningsrummet. Och Gaisle har ju definitivt det, och dessutom så märker man ju här också att de eventuellt kan få ut lite mer av de nyförvärven från förra sommaren. Alltså dels då Elanga som blev målskytt, men även Johan Wissa som fick starta som 10. Det var ju väldigt överraskande, även om det brukar ske i Newcastle att tränare sätter 9 på lite olika positioner. Men det föll väldigt väl ut, så att jag tyckte ju att Newcastle var väldigt bra på att såra Liverpool. Där man ändå kan tänka sig att man kan såra Liverpool, det vill säga centralt. Alltså vid båda målen så hamnar ju, alltså Ryan Gravenberch ligger väldigt högt upp, vilket gör att centralt kan ju Newcastle bara blåsa på. Så de utnyttjar ju de situationerna väldigt väl vid målen. Sen tycker jag ändå att Liverpool skapar en hel del där i första halvleken. Däremot så skapar ju Newcastle också i andra halvleken. Så att, jag vet väl inte. Alltså Newcastle kommer ju känna det som att de har tappat 2 poäng. Det tror jag. Och i slutändan så är väl kanske Liverpool ändå rätt nöjda med att de fick 1 poäng. Alltså med tanke på hur nära det ändå var att de fick åka därifrån utan någonting alls.
Jag tycker att Liverpool såg rätt bra ut i stunden. Men som du säger, de blir ju såra i Gravenberg. För man måste ju liksom säga det som alla ser. Det är ju han som tappar bollen vid båda målen utanför straffområdet. Och är du då någon form av ensam sexa nästan. Det går ju liksom inte, och där är ju Newcastle oerhört starka i kontringsspelet och straffar ju dem direkt. Men över hela matchen så tycker jag nog ändå att Liverpool faller tillbaka lite i gamla synder, det här med boll, alltså trilla boll på deras planhalva. Men man skapar betydligt mer än vad man har gjort kanske under förra säsongen. Så tycker jag att det var ett fall framåt. Men återigen då, andra målet tror jag man är 6-2. Man kan dra ner honom 4-5 gånger innan det ens blir en målchans, och så slutar det med att bollen ligger i mål. Och när man tittar på den situationen så blir man nästan lite mörkrädd över hur de agerar i den delen av spelet. Så det måste de ju få bort. Men det kändes ändå som att det var ett bättre Liverpool ändå än vad det var förra säsongen, måste jag säga. Sen är ju sample size en match här, så att, och det kommer väl till andra matcher också. Hur mycket ska man göra av en insats? Jag tycker nog ändå att i Liverpools fall, visst, man blev sårad i kontringsspelet. Rättar man till det så kommer man bli riktigt bra nästa säsong.
Det är bara ironiskt att, alltså, i mitt tycke var Cody Gakpo den bästa anfallaren. Och det är han som ryktas om att han eventuellt ska lämna. Det känns ju också märkligt, men i Raiola vill vi säkert behålla honom.
Sen vill man väl ha Rio ute till vänster egentligen. Nu gick ju han till höger idag. Jag tycker att mycket av hans egenskaper faller bort där ute till höger och plockar ner han rätt så bra. Vi pratade om hål här innan, han var ju felfri fram till den här straffen mer eller mindre, så att han vill man ju egentligen den bästa av världen ha ute till vänster, och då är det ju så att Gakpo måste bort.
Alltså sen är ju också problemet om man tittar på Liverpool-truppen att de har ju inte jättebra truppbredd. Alltså bänken idag är ju inte den mest namnkunniga man kan hitta. Även om du har McAllister och Araujo och Munoz och sånt som kommer in, så är det ju ganska mycket juniorer och annat, och då är det inte fasligt mycket skador i den här truppen heller. Så det finns ju fortfarande ganska stort behov, tycker jag, att bredda på ganska många positioner slutspurten av fönstret, förutsatt att de hittar rätt profiler och rätt spelare för att göra det. Jaké kom in här också, inte en helt lätt uppgift att kliva in. Där blev Van Dijk med den press han har på sig. Såg väl inte helt bekväm ut kanske i alla situationer. Araujo kom in lite senare och gör ju inte bort det på något vis heller där. Men det känns som det ändå finns någonting att bygga på där.
Ja, alltså Jacquet har ju åtminstone, han har väldigt fina fötter, så att han bidrar ju väldigt mycket i uppspelen. Det är väl särskilt ett tillfälle där när Usula nästan kommer förbi honom. En väldigt fin passning från Wissa för övrigt. Men ja, det är klart att det finns positiva saker att hämta för Liverpool. Jag tycker bara det är svårt att betygsätta dem. Det är svårt att veta vart det här ska ta vägen. Men det är väl ganska naturligt också kanske när det här projektet trots allt är i uppstarten nu, med tanke på att Iraola har kommit in.
Ni touchar ju vid det också lite. Vi pratar ju bara om att Isak inte slog straffen. Men han såg ju, och det är ju kanske förståeligt då, med tanke på att han var tillbaka på St. James' Park. Han såg ju oerhört svag ut. I allting kändes nästan som att han inte ville vara på planen. Och jag skulle säga att Liverpool både står och dör med hur Isak kommer prestera i år, samt hur Van Dijk åldras. Har han ett likadant år som förra året och kommer att få det tufft, kan han studsa tillbaka, men då kommer det att bli ett bra Liverpool, rätt så övertygad. Men de två är ju så extremt viktiga här i år att de inte har en liknande säsong som de hade i fjol.
Jag vill lägga till Florian Wirtz i den. Ja, du var där du skulle göra också, Frida. Exakt. För han var ju inte heller bra.
Nej, alltså det är ju en sån spelare som, ja, men jag tycker man har suttit och väntat på honom sen han värvades förra sommaren. Han kändes ju då som den absolut största värvningen sett till, ja, men vilken potential han har. Och det är väl klart att periodvis förra säsongen så blixtrade han ju ändå till och han kom in i det. Men ja, man vill ändå se mycket mer från hans sida, så jag tror inte att han själv var speciellt nöjd över hur den här dagen utspelade sig.
Alltså inte helt belåten ut på bänken där när han var utbytt efter dryga timmen. Men svårt att säga så mycket om Liverpool egentligen efter 2-2 i premiären. De avslutar i alla fall i någon form av durklang med tanke på den där sena straffen och ändå en poäng. Några som är lättare att analysera, det är de som sparkade igång den här säsongen i fredags redan. Och vi backar väl bandet då till de regerande mästaren Arsenal, som ja, städade av Coventry. Det var ju ingen snack om saken här. Vi kommer till den svenska forwarden där också, men jag tänker vi börja med de som var på plan. Frida, vad känner du om Arsenals premiär som planerat, kan man väl säga, eller?
Ja, det är klart att man kan landa i ett Coventry ser ju oerhört svaga ut.
Ja, det gör de.
De hade ingenting att komma med.
Men om man
med.
Köpte en ny målvakt, så allt skulle ju vara frid och fröjd.
Vi har sett många bra målvakter i den här ligan den här gångna helgen, får vi ändå säga.
Men ja, nej, jag vet, men jag kan bara få knäppa er på näsan lite i alla fall.
Det var ju inte som att vi sa att den nya målvakten i Coventry var kanon. Det är ingen av oss som har sagt
nej,
heller.
Det har jag inte sagt.
Nej, Makoto sa det.
Nej, jag har inte heller sagt.
Ja, alltså, det här är ju en trupp, det är ju en championship-trupp. Och ja... Som sagt, alltså det jag tycker är imponerande med den här insatsen, om man nu ändå ska såklart hylla Arsenal för sättet de tar sig an den här matchen på, det är förra säsongen så tenderade de rätt så ofta att inte ha det så lätt i de här matcherna. man tänker alltså på matcherna mot Wolves som då hamnade i botten av tabellen, att ja, de hade stora problem mot dem. Alltså det Arsenal gör bra här är ju att de är i full kontroll från första minuten till sista minuten. Och de ser ju läskiga ut sett till att, ja men, vi har sett så många lag nu under helgen, särskilt storklubbar då, som inte riktigt är där det inte riktigt klickar mellan lagkamrater och så vidare. Alltså här ser du ju ett lag. Och ja, på då det här att Martin Ødegaard börjar se ut som sig själv igen, att Bukayo Saka gör mål här, Solis har kommit in, jag tycker att han ser fin ut hittills. Vi får ju bara se vilken slutprodukt han har, för att där tyckte jag ändå att Trossard bidrog en hel del. Men ja, alltså överlag så ser de ju väldigt starka ut, så att jag tycker väl främst att det är det man tar med sig, att den här ängsligheten som kunde infinna sig i matcher förra säsongen, den fanns ju inte här alls.
Tror ni att det påverkar någonting det här med de här, att man inte kan ta inkast och ta så god tid på sig längre, att de liksom, att det faller bort lite, som fan, nu måste vi börja lira här, gubbar. Nu istället för att förlita oss helt på fasta situationer, för jag tycker också de såg helt och städade av Coventry hur enkelt som helst här, ska jag säga. Så lite som du är inne på där, Frida, det var ju flera matcher förra året där man stod, jag satt och kollade på Arsenal och bara, vad håller ni på med? Förlita på fasta situationer mot de här. Ni är ju så bra att ni bara så här rullar ut dem, och här stämde man ju verkligen i bäcken och blåste Coventry av banan, mer eller mindre.
Ja, och på tal om fasta situationer, alltså när Arsenal väl fick dem så kändes det hela tiden som att de var en man mer. Alltså Coventry kunde inte alls försvara sig, och absolut, jag kan tänka mig att Nico Chauvert, han har suttit på sin kammare här i sommar och kommit på nya finurliga hörnvarianter, men jag tyckte väl Coventry, visst de gjorde det kanske lite för enkelt för Arsenal, men man märker också att det finns en kemi i Arsenal, och ja, de hittar hela tiden nya lösningar, vilket ju gör att de av naturliga skäl känns som ännu större favoriter efter den här omgången. Nu har vi inte sett Chelsea för sig, så att vi får kanske...
Det har vi inte gjort. Ja. Det ska ändå bli spännande att se vad de kan göra mot Arbeloas Fulham här. Ja, idag blir det när ni hör detta då. Ja, om ni hörde den dag det släpps då, avsnittet ska vi säga. Kai Havertz blev Premier League-säsongens första målskytt, kan vi väl säga också. Bukayo Saka följde upp. Viktor Gyökeres, Arsenals bästa målskytt förra säsongen, han fick 0 premiärminuter. Jag känner personligen om det här. Om det nu ligger någonting i alla de här flyttryktena som jag ändå inte trodde det gjorde, och fortfarande och ändå inte tror det gör, då om det ligger något i dem, ja, men då kan man ju förstå att han inte spelar. Om det är så att han har en form av skadekänning, absolut, då kan man också förstå det. Men om det är så att han är fit for fight, redo att spela, att han inte ens får ett litet symboliskt inhopp i en premiär, är ganska anmärkningsvärd coachning från Mikel Arteta, kan jag tycka.
Men varför är det det? Du har ju 5 byten. Kai Havertz sköter sig rätt så bra, kan jag tycka. Han flyger fram, så att jag tycker inte att det är så konstigt egentligen. Men varför ska du kasta in honom i en match där du inte behövde det? Jag kan vara smartare att spela igång Havertz ordentligt. Han har sett riktigt bra ut här, så att jag har egentligen inga problem med det. Det är ju bara för att han är svensk som vi har de här frågetecknen. Hade han haft en annan nationalitet så hade vi inte pratat om att inte han fick minuter där.
Nej, vi hade ju inte pratat om att han inte fick minuter eftersom att han inte liksom kopplat till oss, men just i faktumet att du ändå lagets bästa målskytt som är väldigt viktigt för att Arsenal ska
vara. Jo, men det var inte 30 plus baljer vi pratade. Han var ju lagets bästa målskytt på, vad blev det till slut, 14. Sen tyckte jag att det var en bra säsong, alltså med hans mått mätt i en ny miljö och allt det där, i ett lag som, om vi ska vara ärliga, inte skapade super, super mycket. Så nej, jag tyckte inte det var konstigt. Jag tycker att Havertz i nuvarande form då, så som han har öppnat den här säsongen, både Community Shield här, och då tycker inte jag det är något snack om att han ska spela. För det är ju heller ingen social verksamhet. Sen kan det absolut ligga någonting i flyttryktena, men jag menar, det fanns ju många på den bänken som man kan hävda samma sak om. Varför fick inte de spela? Varför fick inte de minuter? Nu hänger man ju upp sig lite på det för att han är svensk. Det tycker jag att vi är oss skyldiga till, och det är klart att eftersom att vi bevakar det här från Sverige, så är det klart att vi ställer de frågorna, men jag är inte helt säker på att man behöver göra en så stor grej av det där, utan hade det varit en annan matchbild och sådär, så är jag rätt säker på att han hade kommit in.
Ja, nej, men du har säkert rätt i att vi gör en större grej av det, alltså eftersom att vi är svenskar. Men jag tror alltså det som fick mig att fundera ändå är att alltså är vi säkra på att Viktor Gyökeres, vill han ha den här rollen i truppen? Det vill säga att han kommer vara backup, alltså med 100% säkerhet då, i, till och med i den typen av matcher nu som mot nykomlingar. Nu fattar jag att det är premiär, så att det är klart att man kan förstå varför att heta spelare Harvard står, om det är så att Harvard ska vara liksom första alternativet. Och ja, Harvard är knappast liten än för att säsongen har precis börjat. Men det är väl mer så jag började tänka. Och i och med då de här ryktena att Gyökeres eventuellt då ska ha erbjudit sina tjänster till Barcelona. Jag vet inte ens om det är sant. Alltså det spanska tidningar tenderar att snacka rätt så mycket skit också, men
är det sant?
Nej, men om det är sant så vet jag inte riktigt hur Mikel Arteta tar en sån sak, alltså om det kommer fram då att Gyökeres eventuellt inte skulle trivas i den rollen. Jag vet inte, det är så jag börjar tänka, alltså är det här att signalera Arteta någonting till Gyökeres genom att han inte får en enda sekund då på planen? Ja, jag vet inte. Det kanske är vi som övertänker.
Nej, alltså min take i det här ligger på något sätt i att det jag ser för Viktor Gyökeres, om det ska vara värt för honom att vara kvar i Arsenal, det är att han ska vara en viktig anfallare för dem framåt. Absolut att jag köper. Det är inget konstigt att Kai Havertz startar. Det är inte där problematiken ligger och funderingen, utan problematiken och det underliga för mig ligger i att av alla byten som görs så får han inte en enda minut. Ett av de här fem byterna borde ändå på något sätt tas till att nu ska vi även få igång Viktor. Om du ser honom som en väldigt viktig forward och inte som Frida nämnde, om man kanske bara är ett rent backup-alternativ. Om det är så pass fastlaget i stenen den här säsongen att Havertz är etta punkt. Ja, då borde ju Gyökeres tänka på att då kanske både Atleti och Barcelona är ganska intressant att flytta till.
Men det tyckte jag Arteta visade förra året. Det är väl ingen förutom Gabriel Saliba och Rice som är etta punkt. Utan han roterar in eller tar in nya spelare så fort någon dippar lite. Och det tyckte jag han gjorde. Det var en av de sakerna han gjorde fantastiskt förra året. Att liksom, okej, nu är den här spelaren på väg neråt lite. In med en ny kille som kommer med självförtroende och lite energi. Och...
Men då pratar vi startelver. Då pratar vi startelver och... Och den liksom rotationen förstår jag helt och hållet.
Fast utan det här är mer... Esse höll de ju utanför i en månad. För han såg ju inte dagens ljus ett tag sedan. Sen helt plötsligt började han starta. Och det är bra mot Spurs och bland annat. Så att,
ja, det var ju en lite sig.
Ja, jag vet. Men det är ju liksom, det är ju så han har gjort. Jag tycker att han haft en fin fingertopp i det där. Och efter två matcher så tycker inte jag man ska göra en stor grej av att inte han liksom... Ja, men kommer in i första matchen. Däremot så går det några matcher, absolut. Då får man ju ställa sig frågan, vad är det som har hänt? Men just nu så är inte jag orolig för Viktor Gyökeres eller sådär överhuvudtaget. Sen det här med att transferfönstret fortfarande är öppet. Det håller jag ju med dem om som gastar om att det där ska vara stängt när serien drar igång. För det är ju en jättemärklig situation på alla håll och kanter att... Ja, men vi kommer väl till Crystal Palace med Mateta och sådär, så att han spelar, han vill inte ens vara där, och Gakpo spelar i Liverpool. De måste ju hitta en lösning på det där problemet, för det är ju jättemärkligt kan jag tycka att de spelarna som är på väg bort går och spelar i, ja, men
då,
i sitt lag sagt, just nu då.
Det, men det var ingen som hakade på det. Det var ju bara...
men de måste ju komma fram till att det måste vara det bästa liksom, att när serien drar igång, ja, men då är fönstret stängt liksom, så att folk inte panikvärvar också för deras egen skull.
Problemet är då att då skulle ungefär 60% av spanska trupperna i La Liga innehålla i princip 13 registrerade spelare, för de har inte hunnit få ordning på sina ekonomier. Ungefär som det som Getafe brukar ställa ut i en premiär, brukar de väl ha typ 13-14 A-lagsspelare tillgängliga eller vad det är, för de har inte hunnit regga alla. Så att om de kan fixa de där registreringsreglerna i La Liga, absolut, då går det väl att lösa. Men så länge Tepa sitter där och styr så, ja, helt annan sidospår vi inte ska gå in för långt på. Men absolut, det kommer ju röra på sig mer och det kommer hända saker. Sen finns det väl kanske vissa lag som vill göra lite mer beroende på hur premiärer gick, om man ska vara väldigt liksom kortsiktiga. Och med det kan väl ta oss till Hall.
Ja.
Du var där, Frida.
Ja, alltså det är jag så tacksam över. Jag hade the time of my life. Det var en bra en bra resa. Det var en bra inramning. Kul att Hall är tillbaka. Det var en riktigt, riktigt bra stämning inne på arenan. Och just det här också med att nästan alla har räknat ut Hall på förhand. Och då tänker jag inte ens på oss som kanske sa att nej, men de kommer komma sist i tabellen. Alltså det finns ju de som har gått väldigt långt i sitt häckleri mot Hall. Och varit väldigt respektlösa nästan. Så att jag kan ändå tycka att det är lite fint då när Hall kliver ut med ett lag som dessutom hade rätt så många skadeavbräck. Och de kastar in en sån spelare som Elliot Stroud rakt från Strandvallen in här på MKM Stadium. Och är välorganiserade, de sliter, de kämpar och de besegrar alltså Manchester United med 2-0. Mot slutet av matchen så meddelade speakern där inne på arena att alla tåg tyvärr var inställda till Manchester. Det var som körspärr på toppen för Hull-supportarna som tyckte att det var väldigt roligt att de tillresta Man United-supportarna inte ens skulle kunna ta sig hem. För att det där var ingen rolig dag för dem alls.
Ja, Pontus, vad säger du om Uniteds insats i det här?
Den är ju såklart bedrövlig och man kan ju göra det så enkelt för sig att man bara säger att Heaven inte borde ha spelat, jadda, 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 för han var ju bedrövlig och det var ju rätt tydligt redan från start att McBurnie gick på honom. Han gick ju inte i närheten av McGuire utan han hittade ju Heaven där någonstans och liksom, ja men hittade det sårade gnun i det där laget och käkade upp han fullständigt. För att vi kan prata om Stroud som jag ändå tycker han gjorde det jättebra. Han liksom kommer från lilla Mjällby rätt in i Premier League. Jag menar det steget är ju enormt. Jag tyckte han såg, ja man gjorde en klart godkänd insats verkligen. Men McBurnies match, så vad är det där? Så här, inte gammal än, för så gammal är han ju inte, men liksom gjorde ju allt rätt. Alltså i bollmottagandet visste vi att han var bra. In i boxen, ett djur, det visste vi om. Men du vet, sen började han ju dribbla och driva boll. Då tänkte jag, vad är
sånt
det här?
Sånt han lärt dig i Las Palmas.
Ja, verkligen. Så jag var så här, vad är det här? Men det är klart, de flög fram där. Och om vi ska gå till United då, alltså gått på lite myten om sig själva. Det är skönt, om man ska hitta något positivt så är det bra att de går på den här. Alltså få den här knäppen på näsan i första matchen så att de verkligen är tillbaka på jorden igen. För den insatsen var ju allt annat än bra. Allting fallerade. Man såg håglösa ut. Jag vet inte vad de höll på med faktiskt. Men de gick ju och spelade fotboll och det var väldigt tydligt att Hull var både etta, två och tre på bollen. Så att ja, United måste upp 10 snäpp om man ska lyckas och vara med där uppe i toppen som folk har tippat om. Jag tror att det kan bli betydligt tuffare än så. Men avsaknaden av den här nian, jag tycker att nu har ju Sesko varit lite skadad och sådär, men han behöver ju in där för att de ska få någonting annat framåt, för det var väldigt tydligt att de inte är de håglösa. Det var ihåligt på mitten i defensiven och framåt så var det inte mycket bättre, så att det var dåligt i alla delar helt enkelt.
Jag tycker att ett av de största problemen är att de inte ser fitta ut, spelarna. Alltså man såg en sån som Thielemann som såg helt slutkörd ut efter en halvlek. Och dessutom så tycker jag att det är ett problem också att Thielemann och Fernandes, de poppar ju upp i samma ytor rätt så ofta. Det är som att de vill liksom ta emot ungefär samma typ av passningar och springer i vägen för varandra. Och sen finns inte riktigt den kemin där framme heller då när... Ja, men om Bruno Fernandes väl får bollen exempelvis, att man såg inte riktigt den här magin som man ändå förväntar sig från honom. Så jag tyckte det var så mycket som inte fungerade i de bitarna. Och sen så gör ju Hull det väldigt bra. De har ju gjort sin läxa. Det är ju väldigt tydligt att de kollade på Man Uniteds förlust här mot Milan och såg alltså hur de skulle kunna såra dem då genom att ligga brett. Och, man såg helt enkelt att de hade en väldigt tydlig matchplan. Sen att släppa in 2 mål på fasta situationer, det är ju också ett underbetyg. Alltså där såg ju Man United helt... Det var allt var en enda röra. Och jag menar, McGuire, han markerar ju en boomer på första målet. Det är hans lagkamrat. Han har ju visserligen, McGuire har visserligen spelat i Hull. Så jag vet inte om han fick en sekunds hjärnsläpp där. Men det ser ju komiskt ut när han håller om honom precis innan. Det var sådana... alltså basic strukturella saker som inte alls fungerade heller. Och så lägg där till då att Hull verkligen ville mycket, att de vann den fysiska biten i spelet. Ja, det, då,
sen tycker jag att United gör det här klassiska också, som bättre lag då på pappret gör. Alla vill ha bollen på fötterna, ingen springer i djupet. De hade väl typ ett djupledslöp, det är direkt efter 3 minuter när Tielemans faktiskt hittar Bruno som tar emot den på bröstet när det står någon lite för långt. Gör man mål där i den andra match, men det var egentligen det enda löpet de hade i djupled. Alla, liksom Mbomo som är helt fantastisk, han sprang ner och ville ha bollen djupt, och då vet man att det här kommer inte sluta lyckligt. De anfallsspelarna kommer liksom ner på mittplan och tigger boll, som man tenderar att göra mot lite sämre lag, och då kan det se ut så här.
Mm. Jag tänkte på det också, för att när jag kom till Hull så visade det sig att jag hade bokat rum på samma hotell som Man United, och när jag kom dit så var det fullständigt kaos. Alltså det var nästan upplopp, för att, ja men kan tänka er, som alla tonåringar i hela Hull hade ju fått nys om det här att Man United var där. Så att det var ju fullständig liksom folkstorm inne i receptionen och allt vad det var. Och det slog mig när jag satt där på MKM Stadium dagen efter att alltså, så fort du drar på dig en Man United-tröja så är du automatiskt en stjärna. Och du tror att du är ju en stor spelare såklart, för du spelar en av de största klubbarna i världen. Men jag tror helt enkelt att, ja men hade McBurney gått längs gatan så är det ju inte som att en massa tonåringar hade hoppat på honom nödvändigtvis. Alltså jag tror att den där ödmjukheten som hållspelarna ändå hade på förhand här, den ger ändå väldigt mycket i ett sånt här möte. Och sen så kan ju Carrick säga hur mycket som helst att det är svårt att åka och möta en nykomling så här i en premiär, men samtidigt så är det verkligen det. Alltså det är väl klart att Man United ska kunna göra bättre ifrån sig, men viljan fanns ju inte riktigt där, får man säga.
Det oroväckande här ligger på något sätt i det här att, alltså det är en sak om Hull vinner en premiär. Det är en annan sak när United verkligen inte skapar någonting som får det att ens kännas som att de ska vara nära att komma tillbaka från det här underläget. Som ska vara nära att de ska få med sig någonting från den här matchen.
Mm. De hade ju mycket boll ju. Alltså väldigt, väldigt mycket boll där i andra halvleken. Men det händer ingenting. Nej. Med bollen heller. Men och vad man säger också, Solakis, målvakten. Han ser ut att vara ett kap också. Riktigt, riktigt bra matchen igenom.
Solis, Tsolakis, det är grekernas premiär. Det är
inte lätt att hålla dem isär.
Kan man väl säga. Han var ju bra också, Tsolis ska ju sägas. Men det är intressant där du nämner också just att de såg ut att inte riktigt orka. Det har ju dykt upp lite så här klipp från en så här sommarintervju med Rio Ferdinand och Jordi Tielemans. När Tielemans då, eller Ferdinand säger till fullt upp nu, liksom tufft nu med försäsong. Bara, nej, det har inte varit så farligt. Va? Säger Rio liksom helt förvånad. Vad pratar du om? Och då springer ni inte hela tiden? Bara, nej då, det har varit ganska lugnt. Och bara där, liksom med facit i hand, är det en liten, liten varningssignal om att det kanske försäsongen har spenderat för mycket med att åka runt och besöka skandinaviska fotbollsarenor och spela inför normen snarare än att kanske springa i backar.
Vi får se också. Alltså, så här, det är en match, det är en premiär. Jag tror återigen, vi får låta säsongen sätta sig innan vi kan säga att United inte är vältränade och att Hull ska vinna ligan. Det kommer ju inte se ut så med tal.
Efter den här första matchen. Det är ingen som säger att Hull kommer vinna ligan.
Nej, men jag bara menar mer på att, liksom, att de var skitdåliga. Låt dem studsa tillbaka eller inte. Då lovar jag att jag ska vara först och dräpa dem om det ser likadant ut i nästa match.
Är det Carl Rushford du pratar om nu? Nya Coventry-målvakten? Bara så att vi har koll.
Ja. Nej, men jag tycker att det är hårt och visst, de såg för jäkla ut liksom. Jag tycker snarare att det var att de hade gått på myten om sig själva. De trodde det, nu möter vi det sämsta laget som har kommit upp någonsin. Vi kommer vinna den här enkelt som helst. Och så går man och glömmer av att spela fotboll och glömmer av att fotboll är en löpsport. Och då kan det ju bli så här att det andra laget faktiskt tar vara på sina chanser precis som Hull gjorde. Ja. Och det kan vi givetvis credda dem för, men jag tycker mer att det här ligger på United faktiskt, som såg för jäkla ut och var arroganta i sitt uppträdande i den här matchen.
Ja, exakt. Det var det jag menade också med just det här med att ibland kanske man ska vara lite ödmjuk. Men vi vet ju att det bor stora fotbollsspelare i dem, så att vi får väl se här.
Ska Ska vi gå till nästa premiärkrislag, om man nu får säga så. Vi går väl till Brentford Community Stadium, och då är det ju inte Brentford då som åsyftar. I och för sig, om man tittar på fjolårstabellen så är det här ett jättelogiskt resultat där som blev mellan Brentford och Tottenham. Men om man tittar på Tottenhams alla investerade pengar och satsningen och liksom nystarten med De Zerbi och Tonali på mitten och allting, ny backlinje, så var ju inte kanske riktigt det här vad doktorn ordinerade i en premiär. Med det sagt, Brentford gör ju en helgjuten insats när de rättvist vinner med 3-0 mot Spurs.
Ja, det här är ju nästan värre kan jag ju tycka då, när man ser klapp-klapp-spelet som Brentford spelar emellanåt med Tottenham. Att de är det betydligt bättre laget. Ni nämnde att United hade bollinnehavet. De var ju arroganta, alltså Tottenham kändes som de blev blåsta av banan mot ett betydligt bättre lag på alla plan. Så att
det var exakt vad som hände.
Ja, och det är så, jag ska inte säga att jag inte såg det hända, men jag har ju rätt höga förväntningar och förhoppningar på Spurs i år. Men de har en hel del att stå i, kan man säga, efter när man såg dem här. För att Brentford vann inte bara rättvist, utan det kunde nog slutat med något mål till. Thiago sköt ju bland annat i stolpen där på straffen som de fick och så vidare. Så att nej, Spurs har mycket att jobba med, och jag trodde att de skulle se betydligt bättre ut i en premiär än vad de faktiskt gjorde.
Mm. Ja, Brentford var outstanding, kunde ju ha vunnit med 5-6-0. Det är bara trist att det blir som det blir för Lukas Bergvall framförallt där i första halvleken. För att ja, plockas man av i halvtid så signalerar det ganska mycket att du inte riktigt har skött dina arbetsuppgifter. Det är, han dräller ju också med bollen vid ett par tillfällen. Men ja, jag antar att det är en mardröm också för en klubb som Tottenham nu när de... Det är ju väl, blir ju väldigt lätt så att den klubben som så att säga vinner transferfönstret, att man har alltid väldigt höga förhoppningar på den klubben, även fast vi vet om att det väldigt ofta visar sig att det inte blir så som man har tänkt. Alltså jag kommer ihåg för ett par, var det, är det 2 somrar sedan som Man United också värvade in en massa spelare, och man tänkte att ja, nej, men de har vunnit transferfönstret så att det kommer bara gå spikrakt uppåt för dem nu. Och det blev inte så. Och det är ju samma sak här för Tottenham, att ja, de är inte ett helt lag än. Och att de möter Brentford som är extremt välorganiserad, en extremt välskött klubb. De ser alltid till att ha ersättare om det är så att de tappar spelare, och de har ett väldigt distinkt spelsystem som är enkelt för de som kommer in att plocka upp. Alltså då blir det jobbigt. Och jag menar, Sangaré, alltså han ser ut att vara... absolut att det fanns mycket hype kring honom när han kom in, och man tänkte sig att han kommer vara ett av de bästa nyförvärven den här säsongen. Men jag tycker han ser bättre ut än vad man trodde.
Ja, helt fenomenal. Alltså det, jag tänkte precis säga det, att Brentford kanske är de som egentligen har vunnit transferfönstret bara på att ha värvat in honom på den mittfältet. För att
men
han,
de tappade ju Henderson ju, som var så viktig. Eller?
Ja. De berörde kontaktet med honom.
Alltså du måste öva på dina instick här, känner jag. För det liksom blir...
Varför då? Jag kan också få slå tillbaka lite.
Slå tillbaka? Du får då låta som att vi har suttit och sagt att Jordan Henderson är ligans bästa spel. Det har vi inte
så sagt. Lät det förra avsnittet.
Oh, herregud. Du är mer Sportbladet än vad vi är. Så är det verkligen.
Nej, men apropå, jag vill bara stanna lite vid Bergvall. Sangaré har redan pratat om så fint, tyckte jag. Men Bergvall är ju så här, du har ju inte råd med de misstagen. För det är ju lite så när du tränat ut. När du är liksom sist in i en startelva, då är du också först ut när laget går dåligt. Även hur du än presterar. Men beslutar du då för att dra en tvåfotare, ja men en bit utanför straffområdet, och så kommer 2-0 som ett brev på posten, då vet man att det är han som ryker. Och jag tycker också lite synd om han, för han får det liksom inte att stämma och alla de här ryckena kring honom, men så får han ändå chansen. Men så vet man också om, och det är ingen rolig känsla att veta, okej, jag måste prestera eller måste spela bra. För annars så kommer jag inte spela nästa, och det är inte roligt, och framförallt inte den åldern eller hur duktig han än är. Men det var ju rätt givet att det var han som skulle ryka direkt i paus. Det var väl även någon till, tror jag. Satt och kollade med den, med en Tottenham-supporter faktiskt, över en öl i Norge på en fotbollsgrupp. Och det var inte utan att man drog på smilbanden där i första halvlek, måste jag säga. Stackars Spurs-supporterna.
Ja, när de börjar bli vana. Lite det där också, alltså, när man tittar på deras startelva. Och, alltså, Mikey Moore hade ju ett par lägen ändå där man tänker att tänk om han hade satt den där bara, så att de ändå hade fått in någon positivitet i den här matchen. En spelare som jag är oerhört trött på att se överhuvudtaget i Premier League är Mattis Tell. Jag förstår precis vad du menar. Ja, jag kommer aldrig någonsin att förstå hur han kan ta en startplats. Men sen samtidigt, nu är ju Savinho och Mamouche på väg in, så att det kommer väl se annorlunda ut här framöver.
Paketpris där på, var det 1,5 miljarder eller någonting. Så de flyttar lite smart mellan de där två, kan man tycka om man vill om. Flytta summor och annat. Men jag håller med om Mattis Tell, att det känns liksom så här, absolut en talangfull forward, liksom det finns potential, men det känns som liksom på något sätt att sen egentligen flytten till Bayern och därifrån varit liksom konstant på lite djupt vatten. Och liksom i det här Spurs, han kan inte ha en liksom bärande roll, han håller inte riktigt i.
Men har han en bärande roll? Jag är tveksam till att hur fan Häcken såg ut, liksom, som man tänker etablerad och tänker att han ska komma in och bara vara självklar, och så kommer den insatsen, om vi nu ska dra stora växlar av en insats, då är det så här, Tell, jag hör ju vad ni säger och jag håller med er, men då tycker jag det är nog värre med de spelarna som man tänker, ja, men någonstans ska vara grunden i det här laget som inte presterar den här matchen.
Ja, Fanek är ny, Senesi är ny. Det är liksom en mittback.
Jo, men det snackar vi ju lite erfarenhet också, om du förstår vad jag menar. Alltså, Tell, hur gammal är han? 21 bast, har sprungit runt i Tottenham med en säsong och suttit på bänk. Jo, men han har ju flera säsonger bakom, så har varit dominant ett lag. Så att förväntningarna på honom är mycket högre, det måste man ju ha med sig. Så Tell tror jag är så här, i den bästa av världen så har du honom på bänken, för då kan du ha ett rätt bra lag, så får han komma in därifrån.
Exakt.
Ja. Det är väl så det kommer att bli antagligen.
Ja. Sen när man tittar på liksom premiärelvan, det är Richarlison som lever ännu ett liv. Liksom. Tell och Kanten och Mikey Moore, då blir det ju på något sätt Tell den som ändå ska göra det på något vis. Och det säger det väl också en varningssignal, en anledning till att de nu ska lägga massa pengar på Savinho och Marmouche också.
Och sen, de såg ändå bättre ut när Matheus Fernandes kom in i andra halvlek.
Mm. Det gjorde de.
Jag tror rätt mycket på honom. Och jag tänkte på det eftersom att Graham Potter också var på arenan. Han var ju ändå en väldigt stor, ett stort fan av Fernandes. Och det var ju liksom hela anledningen till att han hamnade i West Ham, eller att han fick så mycket, mycket speltid där. Jag tror att Fernandes ändå kan bli viktigare kanske än vad många... Inte vad många har trott, men jag tror att det har blivit så himla mycket fokus på Sandro Tonali. Men det bor en väldigt stor fotbollsspelare i Matheus Fernandes också.
Inte rätt match för Bergvall att ha förbundskapten på plats heller.
Nej.
Som tur var så har ju Potter sett Bergvall göra andra bra insatser också, om inte han till landslagströjan. Nu Frida, nu kommer du få stå till svars. Joao Gomes.
Jag visste det.
Det var ju min tredje punkt här.
vad känner du om hans premiär?
Jag känner ju spontant att det är inte många... Alltså en premiär kan knappt... Det kan knappt bli värre. Alltså.
Är det så dåligt? Det är så otroligt dåligt.
Han har sett bra ut på försäsongen, så att jag tänkte mig att det här kommer gå hur bra som helst. Men å andra sidan så, vilken fruktansvärd kollaps från Aston Villa. Absolut att de har tappat många spelare här under sommaren, nu senast Esri Konsa och Ollie Watkins. Han ser ut att strejka sig till Saudiarabien, eller strejka sig, men Unai Emery var ju inte supernöjd när han gjorde sin intervju här inför matchen. Det var ju ytterligare en sån där bizarr intervju som bara han kan göra, där han bara sa silence.
Man älskar
silence.
Honom.
Han är ju helt galen. Så han var ju inte nöjd över faktumet att Watkins väldigt tydligt också vill bort. Så att det var ju inte optimala förutsättningar, men med sättet som de slarvar på, alltså från att Matsen kastar det här inkastet till Torres är det väl, och sen så leder det fram till att Lindelöf skjuter bollen i huvudet på sig själv och så in i målet, och Torres hade ingen bra match alls, alltså de spelar bort bollen, och Joao Gomes inte minst då innan han blir utvisad. Det var ju vilken skräckfilm. Det var
fullskaligt haveri till premiär från Aston Villa, som man ändå har liksom varit lite orolig för, med omkastningar i truppen och annat, med att Brighton skulle pulverisera dem på det här sättet, såg man ju inte överhuvudtaget på horisonten.
Nej, men återigen tillbaka till smälla som man kanske kan, ja, men hämta sig från. Nu var det total haveri och det är liksom, alltså det är bara individuella misstag. Man ska visa det highlights-paketet för barn som spelar fotboll och säga, gör aldrig så här.
Nej.
För det var rätt tydligt på alla målen att det är, ja men det är, ja ni nämnde de där, alltså Pau är den ena och så får Lindelöf bollen i huvudet och så är det, och sen Joao Gomes som vänder upp utanför straffområdet rakt in i en spelare och så sen tar han rött kort i ren ilska några minuter. Det är ju ett sånt fullständigt haveri i Villa, så att det är så. Och då är det väl ändå skönt att det händer under en och samma match i alla fall. Det är lite dit jag vill komma, att såhär, okej, vi behöver upp några nivåer här. Vi var inte kanske så bra som vi trodde, utan nu är det ny säsong. Alla står på noll. Så innan den här säsongen sätter sig så kommer alla vara jättehungriga och sådär. Då kan vi inte hålla på och tro att vi är någonting annat än det vi är. Och det är väl det de får ta med sig härifrån, för det såg faktiskt, precis som ni inne på, för jävligt ut.
Ja, men de höll ju nollan i andra halvleken åtminstone.
Det gjorde
de. Att det finns ju någonting att hämta. Plus också, faktiskt får man inte förglömma att Buendia hade ändå två bra lägen, alltså inledningsvis i matchen. Så att det är ju efter de gör det här första misstaget då, som inleds med att Madsen kastar det här inkastet väldigt djupt ner på egen planhalva och sen så, ja, blir det som det blir. Det är ju efter det som det bara kollapsar fullständigt. Så att de var ju ändå rätt så, ja men inledde ändå rätt så bra, men sen så tar ju Brighton över och Brighton är ju uppenbarligen ett lag som mår betydligt bättre just nu. Eller ja, Hinchelwood bland annat är ju en sån spelare där man sitter och tänker att den killen, alltså att de, på tal om det här med spelare som är flexibla, att de har insett att han ska spela så högt upp i planen. Alltså det kommer ge dem, jag vet inte hur många mål den här säsongen. Jag tror han,
ja,
gör
minst. Det är bra att komma in i boxen alltså. Ja, ja, han är grym på det. Sen måste vi väl ändå nämna att både Sadok Johanna och Malik Yalcoye satt på bänken i Brighton.
Så och kom in.
Ja, och Yalcoye startade ju bland annat i veckan där när de var spelade mot Tromsö.
Mm.
Så vi har lite allsvenska influenser där också. Trots att det har gått dåligt för svenskarna i helgen så finns det några ändå, ja men, ljusglimtar.
Det gick ju bra för Elliot Stroud, det gick bra för allsvenskan kan vi väl säga då.
Ja, lite så.
I alla fall de allsvenskan i närtid har det gått bra för. Nej, Brighton nämner som sagt Hinchelwood där. Maxim de Kuyper i sin wing-roll där också var ju, han gjorde ju allt. Han skapade hur mycket som helst. Han kunde gjort hattrick, liksom 3+3 i den här matchen. Fick nöja sig med 1+1 eller vad det nu blev på kontot för han till slut. Men, och Ayari ska vi väl kanske framförallt lägga till, vi pratar svenskar också, som ju också får en kanonstart på säsongen. Var ju nära att kanske peta dit en boll själv också och fick väl ändå med sig en assist, tror jag, om jag inte helt minns fel.
Mm, det blir ändå intressant för att Emery är ju, han har ju varit väldigt skicklig på att resa dem, alltså ur såna här svackor. Jag menar, de inledde förra säsongen fullständigt bedrövligt också. Ja, det blir intressant att se hur han ska bära sig åt nu för att ändå bygga upp dem igen. För som sagt, det finns ju ändå ett bra lag där.
Ja, 100%. Och man kan inte skydda sig mot sådana individuella misstag, så det är därför det är bra att de sker under en och samma match. För att det spelar ingen roll vilket system du har eller hur väloljat det är. Får en spelare för sig att vända rakt in i mitten och lite halkar, då är det så här, ja. Det är ju ingenting tränaren har sagt liksom. Visst, ni ska vara modiga och sådär, men ni kan ju inte vara dumma huvudet för det, alltså Pau och så. Alltså, det är ju det som är, och det är ju det som är rätt skönt för dem, tror jag ändå, att okej, här var vi riktigt naiva och riktigt korkade, men det ligger på dig och dig och dig och dig.
Istället för att hela...
Nej, aldrig någonsin. Nej, jag var inte den typen av spelare. Jag vill inte ha bollen så långt, jag vågar inte. Men de här spelarna har ju så mycket mod, det är därför de spelar på den nivån de gör också, men... Det finns ju liksom någonstans, man ska ju ta risker och sådär. Sen vart man tar dem, det är väl lite dit jag vill komma. Man behöver inte ta dem i eget straffområde. Och framförallt då om du inte har tekniken för det, som jag tycker att några av de här spelarna kanske inte har. Då är det bättre att de spelarna som kan göra det gör det.
Vi tar oss till Etihad Stadium där Manchester City sparkade igång säsongen. Här under söndagen, Erling Braut Haaland hade tappat några kilo efter att ha gått till frisören och snaggat sig, mer eller mindre. Han hade lite hår där han kvar på huvudet, men hästsvansen, lejonmanen är borta. Jag tyckte det var lite sorgligt faktiskt. Det är lite ledsen att se honom.
Jag måste säga att ni är så besatta vid hår, ni män, tänkte jag säga. Nej, men liksom om en tjej klipper av sig håret så är det så här bara, nej men snyggt med en bob. Jag tycker det är fascinerande ändå med vilka starka reaktioner som har följt.
Ja, du kan ju inte mena att liksom, du bara var helt likgiltig till faktumet att Håland bara klippte av sig sin liksom ikoniska lejonman.
Nej, inte. Jag reagerade, jag såg det och tänkte, se där. Och sen...
Men nu drog du också alla män över en kamp. Vi har inte ens fått uttala oss i frågan här. Du behöver helt slaktar oss. Nej. Mig och stackars Makoto som sitter här. Du ser på våra frisyrer. Vi bryr oss inte så mycket.
det är sant. Det är sant. Det är inte alla män såklart. Såklart.
Ja. Det var i alla fall...
Förlåt Marco, men såg ni den här? Han la ut på Instagram när han pratade med Pep och med Zlatan. Ja. Och så först, jag satt och kollade på det så tänkte jag så här. Ja, men nu har de ändå knäckt koden, svenskar och normen, att vi pratar engelska med varandra.
Ja, men vadå?
Det var för kameran.
Ja, exakt. Och det var det jag kom till några sekunder. Så, nej, det är ju bara för att det här ska bli content. Och då kräktes jag lite i min egen mun.
Ja, vadå knäckt koden? Det är ett problem att förstå norska.
Nej, men jag gillar ju att vi bara kommer överens om det. Att vi låter inte likadant, vi förstår inte allt vi säger. Danskarna är såklart ännu värre, men att säga, vi bara kör engelska. Det blir mycket bättre, alla pratar det och så blir det inga missförstånd istället. Så det var först så jag tänkte, men sen när det gick upp för mig att vänta nu. Det här är bara för content, för att det är betydligt fler som pratar engelska. Då blev jag lite tjurig faktiskt och tyckte att det var lite poserande istället. Och då, nej, det gillade jag inte riktigt.
Men det var nästan lite så här, jag kan tänka mig om man håller på med Manchester City och man ser Haaland ringa upp Pep och Pep sitter där. Han satt och läste en bok och kollade på Tottenham, eller Brentford Tottenham då på TV. Och jag kan tänka mig att man får ett lite sting i hjärtat ändå, att the boss, det är ju han som är the boss.
Vet du vem som inte gillar den?
Kan det vara en som har reska?
Jajamän. Jajamän. Han kommer ju garva åt det där såklart. Om någon frågar honom är innerst inne, så är det bara med släpp den jäveln nu.
Han hade ett väldigt, väldigt långt snack med dubbla assistgöraren Ryan Cherky efter matchen där också, en som har reska på ett sätt som man kanske har sett en viss annan tränare i City ha med spelare förr efter. Jag vet inte, hur mycket tyckte vi såg av Guardiola City i Maresca City då? Där som, alltså det satt ju långt innan att de fick den där 2-1-segern, det kan vi ju slå fast i alla fall. För det var ju först efter en VAR-granskning i slutet och Cherkis fina inhopp där och två påpassliga backar som det faktiskt blev en seger mot Bournemouth.
Ja, men det mest chockerande här är ju att Mark Gay startar som central mittfältare.
Tyckte jag också var helt sjukt, för han så här. Om man köpte in honom för att han är en riktigt bra mittback och den som ska styra upp det där. Och så bara dyker han upp där inne på innermittfältet. Jag var också i chock.
Ja. Är det en protest?
Men det sjuka är ju att jag kan inte riktigt bestämma mig för om det faktiskt var ett experiment som fungerade. Eller ett experiment som inte fungerade. Förstår ni vad jag menar? Alltså Gay är ju ändå inblandad i rätt så mycket. Han hamnar väldigt högt upp i planen. Jag vill inte se honom så högt upp. Jag vill inte att det ska vara han som slår de här passningarna. Linjebrytande passningarna där framme. Han är ju den som ska stånga in bollen då på en fast situation. Och han står ju för den grövsta missen man kanske har sett först när han... Jag fattar inte vad det är som händer. Är det att skiner solen rakt i ögonen på honom, eller är det bara att han missbedömer bollbanan, för att den bollen ska han sätta, men han gör inte det. Men sen så en stund senare så får han ju stånga in den i alla fall, så att det blev ju bra till slut. Men det är märkligt ändå att Maresca valde att göra så.
Ja, men missförstå mig rätt här nu, jag tycker han är en helt fantastisk spelare, Marquee, och har ju lyft City, får man ju verkligen säga, sen han kom in från Crystal Palace. Men det är ju inte Reece James liksom. Alltså är ni med vad jag menar? Det är inte de attributen riktigt. Visst, han är jättespelskicklig mittback. Men in i mittfältet krävs det ändå betydligt mer, tror jag. Jag tror liksom att på sikt så är det där ingen lösning för dem, om de nu har tänkt det. Utan det är nog snarare lite en markering då. Från Marescas sida kanske. Att jag vill ha in spelare eller sådär. Jag tänker inte spela dem vi har, utan jag trycker hellre upp en mittback på det där in i mittfältet.
Sälj Nico och ge mig Enzo nu.
Ja, typ, men lite så. Jag vet inte om det är rätt väg att gå heller, för jag tycker inte att Mark Gay har de attributen för att bli en riktigt bra in i mittfältet som, ja, men som Reece James är, om vi då ska dra han som någon slags parallell, även om han var högerback liksom, så tycker jag det finns någonting annat där. Han ser ju ut som en in i mittfältare när han spelar där, men ser ju även ut som en högerback. Han har ju attributen faktiskt för att lyckas på bägge positioner. Det tycker jag inte Mark Gay har riktigt faktiskt.
Nej, för jag tänker också med Elliot Anderson. Jag gillar Anderson, tycker att han är en bra spelare. Men han är ju en sån spelare som jag vill ha högre upp. Alltså jag vill inte riktigt att han ska ligga för djupt i planen. Men det är klart, det kanske blir ändring nu när Boadi är väl helt klar. Har man
det verkar så.
Ja, han ska ju bara in i det liksom. Sen, det är inte heller lätta skor att fylla för honom.
Absolut
18
inte.
År.
Såklart, men där kan man ju vänta sig att det är han som kommer ha den djupa rollen då, och sen så kan ju förhoppningsvis då Anderson trycka upp lite, för att jag tyckte ändå man såg exempel i Community Shield-finalen där Anderson ändå hittade de här passningarna, ja men de linjebrytande passningarna som man vill att han ska slå, men som sagt, jag vill inte att Gay ska vara uppe och rodda, och sen så blir ju skillnaden för Man City när Cherki kommer in. Och jag vet inte, Phil Foden, han hade ju den här fantastiska piruetten, eller ja, i första halvleken när han får fram bollen till Rico Lewis är det väl som missar eller skjuter rakt på målvakten. Men i övrigt så tror jag att Foden, han visade inte riktigt så mycket som jag tror att Mareska hade hoppats på, så att det blir nu Cherki hädanefter, för att det inflytandet hade han i den här matchen.
Den passningen fram till 2-1 är ju omgångens vackraste by far skulle jag
och
säga.
Och just mottagningen. Det
ja, absolut. Absolut, men passningen först, kylan i det, att han inte drar den direkt utan att han håller i den lite, det är, alla trodde ju att det var offside, men det var ju rätt tydligt att han var på rätt sida sen, så att nej, magiskt av Cherki, och det gäller ju att de får igång honom precis som Pep fick igång honom förra året, för han kommer ju vara viktig för deras anfallsspel och lösa upp de där knutarna när lagen går ner och sätter sig.
Jack Grealish tillbaka i City-tröjan också. Det var kanske inte någonting man såg komma för något år sedan.
Nej, det känns lite konstigt faktiskt att se honom dra på sig City-tröjan. Men,
70 i sig. Lite inhopp ändå.
Ja, absolut. Har ju varit borta rätt så mycket, och jag tycker mest att man har sett att han har varit på fest när han medan han har rehabbat. Så att, ja, vi får väl se vilket slag han kommer tillbaka i. Jag är lite besviken ändå på Bournemouth måste jag säga, som ju i första halvleken tycker jag de spelar bra, de får till målet, de utnyttjar att Man Citys backlinje ser, ja det var ju helt så fort Guardiola hamnade lite för långt ifrån i pressen så märkte man där, Rico Lewis, han är ju ingen bra försvarare och de hamnar helt i osynkt där i backlinjen, och det utnyttjade Bournemouth verkligen, men i andra halvleken så försvinner de rätt så mycket och Man City kan bara ta över helt, så att jag är lite besviken på att Bournemouth inte lyckades stå upp lite bättre ändå där i andra halvlek.
City i alla fall 2-1 seger där. Vi har tre matcher kvar som spelas på lördagen. Så det ska dock sägas att tiden rinner på här. Jag vet inte hur Pontus Wernbloms telefon mår, är strömlöst i Göteborg.
Det är väl mer hennes Fridas sömntablett som inte jag kickar in, tänker jag.
Det kan inte vara så bra grejer, för jag känner mig jättepigg nu när vi pratar om fotboll. Nu liksom, nu har jag kommit igång ordentligt.
Nej, vi kan väl gå in på de där tre matcherna lite fort här som vi hade där under lördagen. Ipswich besegrar Sunderland med 2-1. Forest förlorar hemma mot Leeds med 0-1 efter ett sent mål där för Leeds, och Everton besegrar Crystal Palace med 2-0. Frida, du var fri lejd här. Är det något särskilt som du har liksom på hjärtat gällande de här 16 matcherna från lördagen?
Jag tycker Ipswich ser bra ut. Det kan jag väl säga. Jag tycker Julian Sisu, jag kan förstå varför Ipswich gjorde allt i sin makt för att värva honom. För att det är ju han som ligger bakom första målet där. Emerson dessutom, att han har fått komma igång med målskjutet tror jag är väldigt viktigt för dem. Så de har rätt så bra bredd. Och det är ju det som gör också att inhopparen då, Clark, det är han som kommer in och drar in segermålet. Så att just nu så tycker jag att det ser ganska ljust ut för Ipswich. Om något lag av nykomlingarna ska klara sig kvar så tror jag faktiskt att det blir Ipswich. Mm. Baserar jag på en spelad match. Eller en omgång då.
Men vi hade de båda i tipset att hålla sig kvar, Frida. ska vi komma ihåg, innan. Ja,
det hade ni faktiskt, och att Leeds skulle vara, se rätt så bra ut, och det gjorde de ju också. Men jag har en fråga till, jag satt faktiskt och kollade på Everton Crystal Palace.
Mm.
Crystal Palace var inte så dåliga, skapade en hel del chans. Matita bränner ju en i, alltså upp ett mål i princip.
Han är två i stolpen.
Och jag var så här, och så ska Sarr lämna, och Munoz är den som gör misstaget till Dewsbury Halls jättefina mål. Men de mår nog inte så jäkla bra, trots att de spelade bra i min känsla. Och så kommer det ut nyheter nu om att Matita vill bryta sitt kontrakt och dragit det till FIFA, och så står han liksom nekletad på i startelvan i den matchen. Så jag är lite orolig för Crystal Palace. Jag tyckte att de såg bra ut i matchen och förtjänade betydligt mer. Men det där är rätt så infekterat, där i känslan, Frida. Jag vet inte, du som ändå bor där borta, det måste ju komma en hel del skit kring den klubben just nu.
Ja, nej, men verkligen. Jag håller med. Jag tycker väldigt synd om Pierre Sarge. Och jag tror att supportrarna känner lite likadant just nu. Jag snackade med en kompis som är säsongskortsinnehavare, och han tror att de åker ur. Och han säger ju att så länge de hänger kvar, så det är en framgång. Och det vore ju ändå en enorm kollaps, får man ju ändå säga, från då att de har haft sitt bästa år någonsin som fotbollsklubb, till då att eventuellt åka ur. Men vi får väl se. Jag håller med annars, det såg vi ju allihopa, att de skapar ju ändå rätt så mycket. Så att just det här att Everton vinner med 2-0, det reflekterade ju inte riktigt kanske matchbilden fullt ut. Sen med det sagt så tycker jag faktiskt att Harrison Armstrong, han är bara 19 år gammal, och ihop då med Hayden Hackney, jag tycker de gör det bra på centralt mittfält. Jag var väldigt chockad över att se att de startade, men det berodde ju såklart en del på skador och sådär också. Jag är inte säker på att de kommer att spela varenda match, men jag tyckte att de fick en väldigt solid start, åtminstone det här.
Nyckel att behålla en DI framför där och i Everton också, känns det som.
Ja, 100%. Det är ju han som skapar målet där till Barry också, eller gör all förarbete, och sen så kan Barry bara göra det som en striker ska göra. Mitt förtroende för Barry är inte jättehögt.
Inte ens han kunde missa det läget.
Nej,
jag tror på Barry.
Det var så jag kände. Ja, precis.
Ja. Leeds, som kan väl säga något snabbt här också, om liksom de håller nollan, får en tung bortaseger här ändå mot Forest. Drömstart, man vill ändå säga, till slut på säsongen.
Ja, Anton Stark, han har gjort rätt så många mål utanför straffområdet nu. Jag tror att han har gjort 5 mål sedan starten på förra säsongen, om jag inte minns helt fel. Och det är alltså flest av alla i Premier League. Han är väldigt bra på liggande boll, alltså frisparkar och så vidare. Så att, det var ju det som gjorde skillnaden i den här matchen. Vad kan man mer säga? Glasner testade James McAtee i den här Elliot Anderson-rollen. Tycker ändå han gjorde det ganska bra där. Så att vi får väl se om han får fortsatt förtroende där.
Vi går på lite frågor med det sagt. Chelsea, Danny frågar, vad tycker ni om Chelseas insats? Och det kan vi ju inte säga så mycket om, för de spelar på måndag.
Det blir svårt.
Väldigt svårt att säga. Jag tror att de kommer vara jättebra. Men vi får se. Ja, vi ska ta frågor som handlar om matchen som har spelats också, givetvis. Roffe Longo undrar, varför tror supportrar att det funkar som i Football Manager, att man bara köper bra spelare och sen funkar spelet direkt? Pontus, varför tror du att det är folk tror det?
Ja, för att man köper in bra spelare så tänker man väl så. Det gör väl alla, så det är väl därför man värvar in spelarna. Sen tar det ju alltid lite tid såklart, och det är ju rätt mycket både upp till spelarna och tränarna. Hur snabbt det där fungerar. Är man en bra klubb så har man ju någonstans en strategi där man värvar in spelare utefter den, så att det blir lite liknande det man kanske haft innan, så att de sömlöst kan gå in. Det blir svårare då när lag går utanför den och bara köper de här spelarna och så ska man trycka in dem. Då brukar det oftast ta lite mer tid. Sen är det ju som nästan alltid fotboll en tränarfråga. Hur snabbt får man in en spelare i ett system och får honom att förstå vad det han ska göra och få hans medspelare att veta vad han är duktig på och sådär och utnyttja honom. Det tycker jag ligger rätt så mycket på tränarna. Men det tar tid, man måste, och i dagens fotboll så får man inte så mycket tid. Inte tränarna, inte spelarna för den delen heller. Du får mer tid ju dyrare du är, goes without saying. Men Nej, det är svårt och det är väl en sak man oftast går på. Till och med jag som har spelat går ju på det emellanåt att fan, nu kommer han dit. Det är klart att det kommer se bra ut för han är ju helt fantastisk i det laget. Men så enkelt är det verkligen inte och det måste få ta tid för spelarna att faktiskt komma in och ja, men dels lära känna laget. Du har ju också sådana frågor som att när du flyttar till en ny plats, massa grejer utanför fotbollen tar mycket tid och energi som ja, men du inte lägger energi på när du är bofast och du har bott där ett tag så att du bara kan fokusera på fotbollen.
Mm. Vi tar oss vidare i frågebatteriet här. United-mattan undrar, ska man dra för stora växlar av Uniteds förlust mot Hull? Jag gillar den formuleringen. Ska man dra för stora växlar? Eller ska jag ta ett sabbatsår från fotbollen redan nu? Jag tror inte att man ska dra allt för stora växlar. Däremot om det blir liksom 0-2 mot Ipswich hemma nu i hemmapremiären. Ja, då är det väl läge att slå på en liten kristrumma här även om det bara har gått 2-38 omgångar. Kan jag väl ändå känna.
De måste ju vakna, så är det ju bara. Men jag tror väl att de gör det hemma på Old Trafford.
Det lär de väl göra. Men vem vet. Robert Pettersson med en fråga också gällande United. Behövs Baleba? Och är det lika med att Mainoo kommer få stå till sidan? Och han undrar även en sak om Alexander Isak. Är det oroande hur Isaks insats var eller blev han överväldigad av situationen med inramningen? Isak behandlade vi ju förut om inramning och hela den biten. Vet inte hur oroande det är. Det får vi väl se. Där känns också som att det är en premiär. Vi får ta det här för vad det är. Men frågan är, behövs Baleba till United?
Men nog får ju fortfarande utan Baleba stå till sidan, så att där har vi löst den frågan, eller på så här. Jag tycker ju inte han behövs. Jag tycker däremot att Mainoo behövs på mitten och att de måste hitta ett sätt, för han var ju den som någonstans vände säsongen åt United förra året när Carrick kom in, tycker jag. Så jag tycker det är märkligt att han inte får spela och hans utveckling här under, han fick ju ingen tid i VM överhuvudtaget, men det må ju vara hänt. Men att han då kommer in och sitter på bänken det första han gör, det, jag vet inte, det kändes lite märkligt faktiskt. För jag trodde att det var en Carrick-favorit.
Alltså jag har jättesvårt att säga Baleba att han ska liksom kliva in och vara, att han ska vara någon frälsare. Alltså baserat då på förra säsongen. Sen absolut att säsongen innan dess var han ju bra. Men det är möjligt kanske att han är svaret på någonting. Men jag har väldigt svårt att säga det just nu.
Nej, det känns lite svårt att se exakt hur Baleba ska vara så pass bra som prislappen kanske borde göra gällande. Vi tar en sista fråga innan vi stänger ner här. Viktor undrar, är det något i de nya tränarnas spelstil som förvånar er? Är det någon ny tränare som förvånar i sin första match på något vis?
Mm.
Nej, eller? Att han var så bra.
Ja, men det var ju, alltså Gay på centralt mittfält är väl den största.
Ja, det är förvånande.
Det får man ju säga.
Det får man slå fast ändå.
I övrigt, jag vet inte. Jag trodde kanske Coventry skulle kunna ge lite mer, men jag tyckte inte man såg särskilt mycket alls från deras sida.
Men det tycker jag de sa bra här i de svenska tv-studiosarna, liksom att Hull kommer ju spela på samma sätt som de spelade i Championship, och det är ju liksom till deras fördel. Deras startsträcka är ju betydligt kortare än då Coventry som dominerade Championship och som nu inte kommer få dominera matcherna. Så det tyckte jag var en bra analys av läget. Så det är väl lite mer hur lång tid kommer det ta och ändra det där, och vill de ens ändra det? Alltså lite det som du var inne på sist, Frida, det här med Burnley. De vägrade att ändra på det där och åkte ju rakt ut. Och de behöver vara cyniska, och hur snabbt kan de bli? Det återstår ju någonstans att se, men det ska nästan bli mest intressant att se hur de lägger om med sin dominanta fotboll som de spelar i Championship till att faktiskt vara, istället då bli någon form av slag på sig i Premier League, för det kommer de bli om de inte gör det.
Med det sagt har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sportbladets Premier League-podd, som även är i Sillypodd-flödet, om ni kanske har hittat den där och undrar vad hela friden pågår. Vi kan väl säga det nu direkt igen, det sa vi tidigare när vi gick igenom lagen också, att planen är att vi ska merga dessa två poddar, Premier League-podden och Sillypodden, till en och samma podd. Vi såklart fortfarande kommer att prata Premier League, vi kommer att prata Silly, vi kommer att göra allting på samma sätt, eller i alla fall liknande sätt som vi har gjort förut. Ni kommer få absolut samma saker, men i samma flöde. Men vi har inget namn på podden. Om vi har fått massa olika förslag, högt som lågt, här i mailkorgen. Fortsätt kom med de förslagen på vad den nya podden ska heta till makoto.asahara@aftonbladet.se. Och ska vi presentera vad då den nya sammanslagningen kommer heta på Deadline Day-sändningen. För ja, det blir givetvis en Deadline-sändning 1 september. Missa inte det. Vi är väl där allihop i olika former. Då på den tisdagen om jag inte helt har missmint mig. Men detta, har du fått någon el än, Pontus?
Nej, jag vet inte. Jag sitter ju på en parkeringsplats en kilometer från huset.
Ja, du är bara mitt i mörkret liksom. Du har ingen aning. Inga lampor i närheten.
Alltså, men nu ska jag ju sova. Så jag, nu skiter jag i det. Det är mest här, när jag sover är det lugnt. Det är när jag är vaken jag vill att elen och nätet och allting ska fungera.
Ja, herregud. Ja, och Frida, du är fortfarande pigg.
Ja, piggar någonsin. De kan inte funka så bra, de där sömnpillerna.
Ja, ni hör själva. Alla mår kanon och hoppas att ni gör det också när ni lyssnar på oss denna måndag. Ta hand om er allihop så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.